Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Ja, den här podden handlar ju främst om varför vi jagar. Fokus på människan bakom bössan. Vad har vi egentligen för drivkrafter till jakt? Och det står ganska klart, tycker jag, att de flesta jagar av lite olika anledningar. Sen finns det väldigt mycket gemensamma nämnare. Hittills den här säsongen så har ni fått lyssna på Carl Kvaldén, på Hampus Karlsson och på Emilia Nilsson. Alla har faktiskt lite olika drivkrafter där. Och det gäller faktiskt även vår fjärde gäst den här säsongen, Jan Guillou, som ni ska få lyssna på alldeles strax. Och ni ska inte bara lyssna på Jan Guillou den här veckan, utan faktiskt även nästa vecka. Jag är jätteglad att Jan tog sig tid och att vi kunde sitta och prata jakt så länge som vi gjorde, för vi pratade i nästan 2,5 timmar. Så jag har valt att faktiskt dela upp den intervjun i 2 olika avsnitt. Så både den här och nästa vecka så kommer ni få lyssna på Jan Guillou om hans drivkrafter och om hans resor runt om i världen. Helt fantastiska jakter. Men först några ord från poddens huvudsponsor, Chevalier. Carl Michael, välkommen!
Ja, tackar!
Framför oss så har vi Cross Hybrid Pant. Vad är detta för byxa?
Den är fantastisk. Det är en, som namnet säger, en hybridbyxa. Mm. Den är delvis vattentät på över knän och baksida. Så du kan sitta ner i vatten eller i blött eller på knä då. Mm. Och den har det här stretchiga tyget i övrigt på byxan. Mm. Och fördelen med att ha liksom en delvis vattentätt byxa är ju att den andas mycket bättre då.
Ja, visst. Så den är, ja, det ser man ju tydligt, för den ser väldigt lätt ut. Men sen har du det här liksom lite grövre vattentäta materialet över knä, hela vägen ner faktiskt. Precis. På framsidan. Och sen så över rumpa och även över fickorna. Den har ju dubbla fickor på båda sidorna. Vi jägare gillar fickor.
Så det här är, jajamensan.
Har du sån säkerhet? Ja, det har du. Sån säkerhetsficka inuti också. Det är grymt.
Dubbla fickor med dragkedja. Och sen är ju det här förstärkningstyget som du pratade om. Det är gjort av Cordura. Det är väldigt starkt.
Mm. Och så, det är ju massa funktioner. Det är stora ventilationsdragkedjor på sidorna. Du har de här krokarna längst ner för att fästa i kängor så att de sitter bättre. Och sen har ni en liten förstärkning här innanför hällorna baksidan. Vad är det för något?
Precis, det är en lite vadderat där, ja, runt linningen för att det ska vara bekvämt när du drar åt bältet.
Här ser ju, det här är ju byxornas byxa. Det här måste, och den vi tittar på nu är då lite mellangrön kan man säga i stretcha och så lite mörkare över förstärkningsbitarna. Och sen så finns det väl en som är lite mer brungrön, va?
Precis, helfärgad.
Mm.
Helfärggrön.
Grymt! Sjukt fina byxor.
Jättebra.
Tack snälla för att du visade mig de här.
Det var så lite så.
Tack. Då sitter jag här tillsammans med jägaren Jan Guillou. Välkommen!
Tack så mycket!
Hur mår du?
Ja, man kan väl säga att det är mycket som är bra också. Men min jakt, om jag ska anlägga den aspekten, inskränker sig till att jag med möda tar mig fram till jakttorn och kravlar upp i dem. Och kommer det något djur så som är lämpligt att skjuta så skjuter jag det, men Det är en dramatisk förändring. För 3 år sedan så gick jag 8 timmar på den afrikanska savannen i 3 veckors tid utan problem. Men sen så kom straffet för 60 års skrivande, alltså sittande 8 timmar om dagen. Det har skadat ett... Jag tänker inte ge mig in på långa förklaringar, men vi kan säga att det har med nerverna i ryggraden att göra. Så att jag går uselt, och det är ju en nackdel i jaktsammanhang.
Jag tror att när man pratar om jakt i Sverige så är du en av de liksom toppnamnen som dyker upp i människor, människors huvuden. Du är liksom förknippad med jakt väldigt mycket. Och jag tittade nyligen då på grabbarna på Fagerhult. Jag kunde se 3 avsnitt. Jag vet inte om det var fler.
Det var nog bara 4.
4.
Och sen så la de ner programmet.
Okay.
Och, men det märkliga är att jag har gjort 100-tals samhällsprogram med växlande framgång. Men om någon kommer fram till mig och klappar mig på axeln på tåget eller någonstans och säger: du, jag såg några jävla tv-program, fantastiska. Så handlade aldrig om de 200 samhällsprogrammen utan de 3 jaktprogrammen.
Men då gav det avtryck i alla fall.
Oj. Ja, det gjorde det. Det gjorde det.
Några saker som den här podden och ert program faktiskt har gemensamma, det är att varje avsnitt startade med att ni fick ett brev där det var någon som hade tackat nej till programmet. Och då var det bland annat prins Charles, eller nuvarande då King Charles, och också kungen, svenska kungen.
Ja.
Och det är...
och påven tror jag.
Påven också, okej. Okay, ja. Men det är faktiskt synonymt med den här podden, för kungen har tackat nej till min podd också. Mm. Och en annan sak är att ni startar varje avsnitt med att ni berättar varför ni jagar. Och det är det den här podden handlar om, varför vi jagar. Så jag tänkte att vi börjar där.
Ja, okej.
Det är en jättestor fråga, såklart. Och i det programmet så berättar du att skillnaden mellan att vara jägare och betraktare, att som jägare så blir du en del av förloppet, en ersättning till den varg som människan utrotat. Så uttrycker du dig då. Det här var ju 84, tror jag.
Ja.
Vad skulle du säga idag?
Ungefär samma saker. Jag tycker det var rätt välformulerat. Alltså jag var... från barnsben och framåt så, vad man idag skulle kalla naturmupp. Det är inte många som tror det, för man förknippar mig så mycket med politisk strid och sånt där. Men min jakt började med att jaga fjärilar, alltså småviltsjakt i egentlig mening, vid 8 års ålder. Vid 11 års ålder så hade jag avancerat till min mors förskräckelse till ormar. Och sen gick jag ju den där vägen som den här typen av naturnördiga gossar gör, att jag är fältbiolog och fågelskådare och allt sånt. Med den rimliga inställningen att de djur som jag betraktar vill jag ju inte döda. Jag fann det som en närmast absurd tanke att vi inte längre behöver det för vår överlevnad. Ge sig ut och jaga bara för nöjes skull. Den inställningen delar jag ju förstås med väldigt många naturvänner. Det är inget konstigt med det där. Men sen hampade det sig så att Leif G.W. Persson, som jag inte kände närmare, 1977 tillsammans med mig och ytterligare några hamnade i en förfärlig social olycka till följd av Geijeraffären. Vi hade rätt på alldeles för många punkter i det vi skrev om det, och det ledde till professionell katastrof. Vid något tillfälle så ringde jag honom och sa att det där borde vi egentligen snacka om, för att det var någonting som var lurt med den här historien. Att han fick sparken och jag var inte längre önskvärd journalist någonstans, så vi hade en del att snacka om. Okej, så han kom ner till jaktstugan Fagerhult, och det gjorde han, det gjorde jag ju också. Så men det var ju så att han och kompisar, någon kompis där var där för att jaga egentligen. Så de frågade: du skjuta kan du väl? Ja, jag har i alla fall marinens skyttemedalj. Det är inte många som har. Så visst, jag går ut och sätter där på ett torn. Och så gjorde jag det, och så skadsköt jag ett smaldjur som vi sen ägnade resten av den natten till att söka efter. Väldigt jobbigt, ut i träsk, vatten upp till midjan i hösten och sånt där. Så att det var... man skulle kunna tycka att det här var en sällsynt olycklig misslyckad introduktion till jaktens...
Det var alltså din första jakt?
Det var min första jakt. Mm. Men någonting hände utöver att jag vill väl möjligen ha revansch på min fiaskoartade debut. Och det har ju att göra med min hemtamhet i naturen. Och sen då sköt jag ett rådjur på riktigt och...
Hittade ni smaldjuret?
Ja, som sagt, det tog en hel natt. Mm. Så att det var ett eftersök det. Mm. Sen började jag hänga på Fagerhult efter Leif och jag blev omedelbart nära vänner. Och sen så genom hans försorg så började jag jaga, köpa gevär och började lära mig saker undan för undan. Och som jag minns det så dröjde det 10 år innan jag kom hem från en jakt och första gången noterade att idag lärde jag mig ingenting nytt. Idag hände ingenting som inte har hänt förut. Men jag var som en svamp i mitt deltagande och min iver att förkovra mig under de där första 10 åren.
Skulle du säga att nyfikenhet är en stark drivkraft hos dig?
Ja, men här sammanfaller det ju också med det där ursprungliga intresset för beteenden i naturen. Mm. Redan som mycket ung fjärilsjägare så får man ju inhämta kunskaper om årstider. Mm. Flyger fjärilarna högt eller lågt? Mm. Hur ser man skillnad på hane och hona? Så till och med fjärilsjakten är förenad med att inhämta kunskaper om beteenden. Och än mer blir det förstås mer avancerade djur och mer tänkande djur som däggdjuren. Och för att inte tala om klövdjuren.
Går du att förklara på andra sätt varför du jagar?
Jag har naturligtvis grubblat över det där. Mm. Men jag har kommit fram till att om vi är överens om att mänsklighetens historia... Från att vi blev moderna människor i någon mening, alltså stenåldersmänniskor. Mm. Om vi säger att mänsklighetens historia från begynnelsen till idag är 1 meter. Så har vi alltså jagat i 999 millimeter. Mm. Därför har vi våra gripklohänder. Därför har vi vår stereoskopiska blick som kan mäta avstånd. Vilket ju är oerhört väsentligt i all jakt, oavsett vilka medel man använder för det. Mm. Vi är allround. Vi kan springa, från och med att vi blev upprätta så kan vi springa och avsikten var att genom att vi svettas så kan vi springa längre än de flesta djur. Mm. Så att vi kunde springa ikapp dem och till slut få ner dem. Detta skedde då på Afrikas savanner.
Skönt på något sätt att vi inte behöver göra det längre.
Ja, man skulle då vara kenyan eller etiopier för att fortfarande ha de talangerna. Men jag är säker på att de här etiopiska och kenyanska långdistanslöparna än idag skulle kunna göra just det som våra förfäder gjorde. Så hela vår organism är inte till för att skriva böcker eller tjafsa om politik. Vi är till för att jaga. Mm. När vi nu inte längre behöver det så måste vi ersätta jakten med exempelvis fotboll som är typiskt jakt. Mm. Alltså det är uppbyggt med de olika funktionerna som vi har i byn. Försvar, anfall, de många männen är de som springer fram längst fram och stöter in träspjuten i mammuten och sen kvickt försöker ta sig därifrån. Sen följer vi blodspåret och sen har vi försörjning den vintern. Men det är ett teamwork där till och med gamla farfar kan sättas upp på den där höjden där de brukar gå ut och sprida sin vittring. Mm. Ett litet bidrag till den kollektiva jakten kan syna.
Vem är den gamla farfan i fotbollslaget då?
Ja, det är ju lagledaren.
Okay,
ja. Och så var det förmodligen som delar ut olika funktioner när man planerar jakten. Mm. I kraft av sin erfarenhet. De brukar gå ut där nere vid bäcken, va? Men om vi sätter en gubbjävel där så med den här vinden så går de inte åt det hållet och då kan vi sätta upp våra pass längre bort vid stenrösorna. Mm. Och den här upplevelsen som jag fick när jag började jaga, att vi egentligen är till för detta och ingenting annat, innebär ju också att jakten blir någon sorts permission från ens moderna mänsklighet. Att rida ut i Sibirien. Mm. och första gången jag kom till Sibirien så träffade de killar jag skulle jaga med, så sa de då att ja, alltså det är så här va, att det är två andra europeiska jägare som på samma område. Jag hoppas att det är problem. Men ja, sa jag, är stort det området. 236 000 kvadratkilometer. Om man gör en snabb kalkyl, tänker det är Österrike plus plus lite till halva Schweiz. Så jag sa att nje problem. Det vi klarar oss nog. Men att ta sig ut i sån absolut ödemark i och vara överlämnad bara åt jakten i 6 veckor, men det är långa tidsrymder om man jagar i Sibirien, är ju att ta en total permission från sin övriga identitet. När jag går ut ur den här studion nere på Kungsgatan i Stockholm, så är ju författaren, journalisten Jan Guillou utan tvekan. Men i Sibirien så är jag bara en jävla nolla från Europa som inte kan rida.
Där tänker jag utifrån dig som journalist också och som författare. Mm. Har jakten varit ett sätt för dig att också inte bara, som du säger, få permission från det moderna samhället, utan också en permission från ditt arbete?
Ja, det kan man faktiskt säga. Jakt är ju ett ämne som det skrivs så hyggligt mycket om, som vi vet. Så man skulle då kunna tycka att jag som är en riktig författare, i den meningen jag är professionell författare, jag är inte en jägare som skriver ner mina minnen, att det då skulle vara någonting som jag borde ha skrivit mycket om. Men jag har skrivit väldigt lite om jakt.
Ja,
och det beror på att det är ett sånt korrumperat ämne. Alla dessa amatörskribenter härmar varandra, och det gäller inte bara Sverige, alltså om man läser SEI's Safari Club Internationals glossiga magasin, så nog fasen berättar alla dessa självutnämnda hjältejägare samma historia. Och den är pornografisk. Den är uppbyggd precis på samma sätt som de porrnoveller jag vill minnas att jag läste som mycket ung. Alltså det handlar om ett erövringsprojekt. Man har motgångar, men det slutar med en mästerlig penetration på slutet. Och den falska kutym som har uppstått kring jaktberättandet gör att man som professionell författare känner ett starkt avståndstagande. Man vill inte delta i det där.
Och det är ju rätt intressant också. Det är väldigt få jaktfilmer eller jaktdokumentärer som har släppts där det inte faktiskt avslutas med att ett vilt fälls. Själva penetrationen då.
Det, och misslyckanden visar man inte. Nej. I sina jaktfilmer.
Alltså jag har precis tittat på en jag tror att det är en TV4-dokumentär från början som heter Jan Guillou på jakt. Ja. Och då finns det från Kazakstan. Det är en fantastisk film, skulle jag säga. Alltså det är en av de bättre jaktfilmer. För den, dels din och fotografen, men ni verkade ha haft det ganska skönt på de här resorna.
Jo, han var ju naturfotograf. Ja. Så han kunde gå i bergen och han kunde härma älgar. Ja. Det var
men ni gnabbas ju hela tiden också. Alltså det var länge sedan du såg den själv. Men för er som lyssnar på detta, titta på den ligger på YouTube. Tror jag, hittar den. Jag sök på Kazakstan, Jan Guillou, så hittar den. För där utsätts ju ni för bedrägeri.
Ja.
Och din voiceover är fantastisk. Alltså, jag skrattade högt på tåget när jag satt och tittade på den. Kommer du ihåg upplevelsen själv?
Ja, ja. Vi kommer till ett område där de säger vi ska börja med att jaga råbock. Okej, säger vi börjar med att jaga råbock. Och till vår förvåning så skumpar vi då ut den här Niva-bilen på en sorts stepp. Med milsvid sikt. Och vi hade med oss en sån där superkikare från Zeiss där jag på 1 kilometers håll inte bara fastställer att det är en människa jag ser där borta, utan att det är du. Ja. Medan de hade väldigt primitiv optik. Och så säger de att där borta står en bock, och jag höjer kikaren och konstaterar omedelbart att det är en buske. Problemet är nu att vi är på den tiden 300 kilometer från närmsta telefon. Vi vet inte om de tror att det är en råbock eller så, så vi avvaktar. De säger att med den här vinden måste vi, och det är riktigt, som vinden låg kan vi inte gå på rakt på busken utan vi måste göra en kringgående rörelse. Den där kringgående rörelsen tar så lång tid när vi ska börja närma oss busken rätt i vind. Så säger de att det kommer att bli för mörkt. Så vi kan inte skjuta om vi vill. Det var inte heller sant. Vår optik hade erbjudit stora möjligheter där.
Om busken hade stått kvar.
Om busken hade stått kvar så hade den dött. Ja. När vi åker tillbaks så passerar vi ett skogsområde och då ser vi massor med älgspår. Så vi säger stoppa bilen så går vi av och tittar. Så det här är ju, man kunde tro att det var boskap, men nej, det här är ett väldigt älgrikt område. Mm. Så då frågar vi, det är så torrt landskap här, var finns det vatten? Och de sa, det finns bara ett vattenhåll, det är där och där inne i skogen. Aha, kamrater, vi gör så här, att vi skiter i den där råbocken. Vi jagar älg istället. Ni släpper av oss vid det där vattenhålet. Och så kommer ni efter skymningen. Det är det hela. Nu har vi video med oss. Vilket innebär att på kvällarna så kan vi sitta och spela upp allting. Mm. Och då får de här som försökte lura oss med busken se hur vi kallar in älgar. Det var Erik Färmström väldigt bra på. Mm. Hur vi tar närbilder på den ena storoxen efter den andra. Och hur vi skulle kunna skjuta vem som helst av dem. Men att i det här älgparadiset så fortsätter vi. Och de förstår då att de här svenskarna är icke idioter när det gäller älg och rådjur. Nej. Så de blir mer och mer tveksamma. Och till slut så skjuter vi en älg, första bästa guldmedalj, för vi måste dra vidare. Mm. Men då har vi en avslutningsfest där vi dricker brännvin för första gången. För det ska man inte göra med ryssar eller den här delen av världen i början på sin jakt. Det har jag fått lära mig the hard way. Så när vi sitter där så säger jag, kamrater, det är en sak jag måste fråga er. Det där med busken ute i öknen. Ja, säger de, det var jävla pinsamt. Men det är så här va. Förr nu hade kommunism. Då var vi 100 skogvaktare och 3 direktörer. Nu är vi 11 skogvaktare och 16 direktörer för vi har fått demokrati och frihet nämligen. Och eftersom fackföreningar är kommunism så det är avskaffat. Nu har vi demokrati vilket betyder att vi får sparken om vi säger emot dem. Och vi fick order att de här svenskarna kan inte skilja rådjur och älg från vanliga kossor. Så led runt dem lite så tiden går ett tag. För de kommer inte förstå någonting. Och sen såg vi på kvällarna vilka bilder ni tar. Hur nära ni är de här djuren. Och förstod att det var vi som var idioter. Men va? Vi har ju demokrati så vi får sparken om vi protesterar. Så vad göra?
Ja, den filmen kan jag verkligen rekommendera. För det är så mycket mer än en jaktfilm. Mm. Du beskriver ett helt ett samhälle och en kultur i den. Men sen så finns det några detaljer i den filmen som jag tycker sticker ut. Och dels så är det i början när ni kommer till det här älgparadiset så kommer det ut en älg som du själv förklarar är för en nordisk ägare så är det liksom den största älgen man någonsin har sett.
Jag skulle säga att det är världsrekord. Mm.
Men då avstår du skott, säger du i filmen, för att du inte vill slå sönder skönheten. Och det var så tänkvärt tycker jag. Har du ofta känt så när du är ute?
Det finns en sån där jägarfloskel som säger man ångrar aldrig det skott man inte har skjutit. Jag kan meddela att det inte är sant. Det finns vissa reflexer som ibland övertrumfar förnuftet. Mm. Jag träffade en sydafrikansk lurendrejare i jakt, alltså som driver sån här kommersiell jakt där direktörerna får komma och fylla i en blankett vilka djur de ska skjuta. Mm. Han sa att ett osvikligt sätt att få kunden att skjuta en gång till är att man säger titta, där står ju en fantastisk kudo. Mm. Greater kudo. Ja, säger kunden, men jag har redan skjutit den. Ja, men den här är mycket bättre. Ja, jag vet inte. Titta på den genom kikarsiktet. Och han sa, det slår aldrig fel. Nej. Tittar de på djuret genom kikarsiktet så söker sig hårkorset in till den punkt de absolut vill träffa och så skjuter de. Alltid. Så det finns en sån reflex som man får kämpa lite för att behärska.
Men jag själv har ändå varit i situationer, bland annat på råbock. Jag tycker väldigt mycket om rådjur. Det har hänt många gånger att jag har tittat på en råbock, haft liksom bra stöd, rödpunkten sitter i liksom hjärt- och lungområdet. Och så har jag känt, men varför ska jag skjuta nu? Och samtidigt då så kan det vara så, vilket det hänt i flera år nu. I år fällde jag en bock, men i 3 års tid så har jag faktiskt inte fällt någon bock. För jag har inte hittat den individen som jag varit ute efter. Mm. Och då har jag liksom känt, vad fan, jag hade ju möjligheten där. Men, ja. men ändå så känns det bra. Har du varit i den situationen många gånger också?
Jajamensan. Mm. Särskilt hemma vid i, liksom på min egen mark. Saken är ju den att om man går ut och promenerar av andra skäl än att jaga, om man är på svamptur och sådär, så kanske man ser något rådjur. Mm. Visst. Men går man ut med gevär så kommer man alltid att se något rådjur, för att man rör sig på ett helt annat sätt och sånt där. Särskilt på hemmamarken där man orienterar sig väl.
Och det är vi Roslagen.
Ja. Så att när det fanns gott om rådjur innan lodjuren hade kommit till trakten, så gjorde jag så att jag gick ut med gevär men utan skott i, i loppet. Och jagade, och när hårkorset låg rätt så sa det klick och det gills. Ja. Råbocken själv totalt omedveten om att han var föremål för...
Pang, pang, du är död.
Ja, att han är död. Ja. Så att jag hittade sätt att torrjaga råbock just för att inte liksom fylla på för mycket.
Torrjaga är ju ett jävligt bra uttryck.
Ja,
alltså.
Ja, jag har inte hört talas om någon annan som har sysslat med den. Jag känner inte igen det från någon annanstans ifrån. Nej. Men jag gjorde så när jag hade skjutit tillräckligt många råbockar.
Jagade rådjur fortfarande?
Ja, jag försökte senast på råbockspremiären nere i Halland. Men jag avstod först från en som kommer att bli väldigt fin. Det var första kvällen. Mm. Hade det varit sista kvällen när jag skjutit?
Ja, exakt. Det här avsnittet är även sponsrat utav Swarovski Optik. Då, Fredrik, sitter vi här igen, och idag så ska vi prata om en ny handkikare, nämligen Elrange TA32.
Yes.
Lite mindre och mer kompakt kikare, eller hur?
Och lättare.
Lättare, ja. Mm.
Det stora liksom fördelen med att göra en kikare mindre, det är just att sagt kompaktheten, men sen är det ju det att vi vill ju få ner vikten så mycket som möjligt.
Ja.
I en kikare med elektronik i så blir det per automatik lite mer tyngd.
Ja.
Men vi är väldigt glada över att vi har lyckats få ner då vikten till hela 680 gram. Det är egentligen det som är grejen, som är nytt. Mindre, kompakt och lättare.
Mm.
Och sen är det en detalj också. Vi har flyttat upp menyknappen så den sitter bredvid mätknappen på vänster sida.
Mm.
Men det gör också att du kan välja sen om du vill ha mätknappen på höger eller vänster sida.
Mm.
Vilket är perfekt för dig som har väldigt stora händer eller som vänsterhänt.
Och en snabb fråga också bara om elektroniken. För du kan ju mer än att mäta avstånd med den här, eller hur?
Mm. Som du nämnde där med TA, så är det ju TA står för Tracking Assistant.
Mm.
Och det innebär att du kan se på karta i mobilen var du har gjort de 3 senaste mätningarna.
Mm.
Om du tänker att du är på toppfågeljakt, skjuter en fågel på 200 meter, den faller rakt ner och sen ska du hitta fågeln också.
Ja.
Men med den här hjälpen så kan du väldigt lätt hitta till den platsen där du sist mätte.
Det är grymt.
Det kan också vara bra om du till exempel ska påbörja ett eftersök och vill se vad stoppplatsen var, så kan du se det om du sköt på ett längre avstånd eller i högt gräs eller vad du kan tänka svara.
Jag tror vi alla har knallat runt på hyggen ganska många minuter innan vi hittar det där rådjuret som ligger.
Den är faktiskt väldigt bra. Och sen en annan funktion är att du kan lägga in din ballistik. Du lägger in i vår app då ammunition, kaliber och så vidare.
Mm.
Då får du en guidning som ett andra värde under själva mätningen, så kan du se hur många klick på vårt ballistiska torn du ska klicka upp till exempel. Eller så kan du se hur många centimeter du ska ha över.
Ni har liksom sytt ihop alla olika funktioner och produkter ni har. Mm. Det är ju grymt.
Mm. Sen finns det fler funktioner, men det här är väl de stora, tycker jag.
Men vill man veta mer så kan man väl bara gå in på er hemsida.
Och absolut, läsa det. Där står allt.
Jättebra. Tack, Fredrik.
Tack.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tillbaka till Kazakstan.
Ja.
Du fäller till slut en älg. Ni har alltså en älg i den filmen som är det, är det sjukaste jag har sett utifrån ett europeiskt perspektiv. De här Alaska-älgarna är ju någonting annat. Men ja, den är ju helt enorm. Men sen så fäller du en väldigt stor älg. Mm. Och när du kommer fram till den så säger du så här: det är blandade känslor. Triumf över din livs största älg, men också vemod till att det hela är slut. Och att du sett saker som aldrig kommer komma tillbaka.
Mm.
Vad är du refererad till då?
När vi åkte bil genom det där området vi skulle jaga älg på dagarna, så gjorde vi en bestämd iakttagelse. Vi såg mycket ungdjur.
Mm.
Pintjurar, gaffeltjurar stå här och var. Men vi såg ingen äldre ko.
Nej.
Och vi såg inga äldre tjurar.
Mm.
Med tanke på att det var så gott om älg, så betyder det där, resonerade vi oss fram till efter ett slag, en sak utan tvekan. Här tjuvjagas älgen från bil.
Ja.
Ungtjurarna har ännu inte lärt sig det. Det är därför vi skulle kunna skjuta från bilen, skulle vi kunna skjuta 5-6 pintjurar varje gång vi åker förbi här.
Mm.
Alltså, vi ska jaga till fots.
Mm.
Och när vi gjorde det och trängde in i marken och dessutom kunde locka älg som Erik Fernström kunde,
mm,
så fick vi ju se den ena guldmedaljen efter den andra.
Mm.
Det var ett fantastiskt område.
Mm.
Och den typen av älgupplevelse är omöjlig någon annanstans. Mm.
Har du åkt tillbaka någon gång?
I 10 år åkte jag fram och tillbaka till Sibirien, Kazakstan, de områdena.
Mm. Men just det älgparadisområdet?
Nej. Det, av olika skäl blev det aldrig av.
Var det för att de hade sett filmen?
Nej.
För du är väldigt tydlig i filmen med dina åsikter kopplat till regimen och hur de jobbar och sådär.
Jo, det är möjligt. Alltså, det var ett jäkla korrupt land. Mm. Och att ta sig ut med troféerna där på flygplatsen var en mardröm. För det var 3 mutstationer.
Mm.
Först satt de och skulle kolla optiken, och så hittade de ett fel i dokumenten, och det kostade $100 att ordna den saken.
Mm.
Och sen skulle man till troféinspektionen.
Mm.
Och då hittade de ett fel i dokumenten, och det kostade $100. Och sen därefter till vapeninspektionen.
Mm.
Så $300 i mutor för att ta sig ut. Och sen var det något som skulle granska ens visering i värsta fall också. Mm. Så att,
berättade de att det kostade $100? Eller visste ni det sen innan?
Ja, det var underförstått. Och jaktarrangören sa att det priset för en mutan där är $100. Och läget är, antingen betalar ni det eller också får ni bli av med en kikare eller någonting sånt.
Mm. Tillbaka lite grann till ditt varför, kopplat också till ditt författarskap. Det finns en dokumentär om ditt skrivande av Brobyggarna. Jag tror att den startar med att du precis är klar. Och Brobyggarna är ju då första boken i serien om 1900-talet.
Ja, ja.
Och då refererar du till du är i Afrika och jagar. Mm. Var vet jag inte, på västkusten. Är det Namibia du är?
Ja, om det är på västkusten så är det Namibia eller Kamerun. Ja.
För då refererar du till jakt i Afrika som research i ditt skrivande om huvudpersonen Oscars jaktupplevelser. Och där tänker jag att så här, din nyfikenhet och research kring platser och människor borde leda till att dina egna jaktupplevelser också blir ännu mer betydelsefulla på ett djupare plan.
Ja.
Rimmar det med verkligheten?
Jag vet, det är klart.
Eller har jag tänkt för långt här?
Det är klart att vi upplever jakt olika eftersom vi är olika människor. Mm. Även om grunden måste vara densamma. Men och det är ovanligt att ha jakt som ett väsentligt kunskapsområde för det arbete man håller på med, i mitt fall då, att skriva en roman med handlingen förlagd i Tanganyika, alltså Tanzania, för 100 år sedan. Men saken är ju den att ur natursynpunkt så har ingenting särskilt förändrats.
Nej, exakt.
Om jag lyfter av mitt kikarsikte från geväret så är allt annat i stort sett lika. Skogssavannen fungerar på samma sätt, ängs- och steppsavannen på samma sätt. De långa regnen kommer när de ska, de korta regnen kommer när de ska. Floderna svämmas över eller torkar ut, allt samma som den järnvägsbyggare ska berätta om. Mm. Måste ha upplevt fast utan kikarsikte. Mm. Så då blev jag observant på ett annat sätt än om jag bara skulle ha jagat. För att det var intressant att hitta ruinerna efter en tysk kyrka mitt inne i en skog. Mm. Som resultatet av att detta en gång var tyska Östafrika.
I Sverige så är acceptansen för jakt väldigt hög. Mm. Den ligger över 90%.
Mm.
Men inte kring all jakt, tror jag. Jag har ingen statistik på det.
Nej,
men
inte rovdjursjakten.
Exakt. Och på något sätt så blir det många andra saker i samhället är att ju längre ifrån oss det kommer, desto mindre bryr vi oss. Men krig och liknande. För att vi kanske inte orkar mäkta med allting i vår omvärld. Men däremot när det kommer till jakt så känns det i alla fall hos icke-jägare, men även faktiskt hos jägare, att ju längre bort vi kommer, desto mindre förståelse har vi för den typen av jakt. Och jag vet inte om det är någon form av disneyfiering med Lejonkungen och liknande, men just Afrikajakt och rovdjursjakt finns det väldigt liten förståelse för.
Mm.
Men du har ju jagat den typen av vilt. Mm. Du har jagat elefant och lejon och valross och isbjörn och massa olika saker. Ja. Är det ofta det du har fått kritik för?
Ja, skällsordet är ju troféjakt.
Ja.
Djurvännerna koncentrerar sig på två saker. Det ena är rovdjursjakten, där jag i stort sett håller med om det mesta de säger. De har missförstått en hel del saker som gäller Afrika, men inte när det gäller vargjakt i Sverige till exempel. Och det andra som de är emot är då inte troféjakt i Sverige, för att jag menar, det har vi, råbockar och älgar har ju en stor betydelse i det avseendet, utan att man reser till Afrika och skjuter olika sorters antiloper och behåller hornen. Det är de emot av delvis samma skäl som också jag kan vara kritisk till det.
Mm. Berätta.
Sydafrika har infört en sorts klippkortsjakt.
Mm.
Som gör, det är ett av två skäl till att jag länge var misstänksam mot Afrika. Ville inte resa, jag höll på med Sibirien. Det var liksom rejäl jakt för karar av nordisk typ. Kyla, regn, snöblandat regn, dimma, wow, det här passar ju mig.
Mm.
Och jag har utrustning för det också, till skillnad från de mongoler och ryssar som ingår i expeditionen. Och det gör att jag kan komma förbi deras chauvinistiska förakt för västerlänningen som inte kan rida, genom att jag inte fryser och jag skjuter bättre än dem.
Var det liksom en drivkraft för dig att åka dit och vara mer macho än de själva?
Nej, det var en nödvändighet för att överleva socialt.
Okay.
Därför att det är inget kul att vara ute med ett gäng killar yngre än man själv och till halva vikten många år.
Mm.
och rida på hästar i stenskravel i dimma. Där om man, med vissheten att om man bryter ett ben så kommer man att dö. Fast långsamt. Mm. Under en hästtransport som kommer att bli jävligt plågsam. Mm. Att då vara föraktad av de här jaktkamraterna för att man inte är en riktig man är inget bra utgångsläge.
Nej.
De hade också de gjorde upp listor i hela den här delen av världen på vilka som var de löjligaste och vilka som var de bästa jägarna. Mm. Löjlighetslistan toppas av italienare, spanjorer, fransmän.
Är det löjlighetslistan?
Det är den löjligaste löjlighetslistan. Ja. Mm. Vilket är lite pinsamt för mig som då när de frågar EGO ett vanligt namn i Sverige så kan jag inte gärna säga att det är franskt.
Nej.
Det skulle förstöra allting. Jag måste posera som svensk såklart. Så jag säger, ja, det är ett mycket känt namn i Sverige. De bästa jägarna i Sibirien enligt den här inofficiella rankinglistan som spänner över hundratals mil. Kan man få höra samma topplista. Etta, norrmän. Tvåa, österrikare. Trea, tyskar. Och det, it makes sense. Utom när det gäller norrmän.
Mm-hmm.
För det är inga norrmän som jagar. Alltså, det skulle jag känna till. Jag har aldrig sett en röken av en norrman i Sibirien. Och ändå finns denna legend om de övermänskliga norrmännen. Mm. Så att jag brukar framhålla att min mor är norska.
Ja, det är bra.
Jag hade norsk. När jag hade hört den här historien år ut och år in så gav jag mig den, en journalist, att hitta förklaringen till det här. Så att jag började fråga dels på plats där borta, vad är det norrmännen har åstadkommit? Och då växer det fram en historia om hur några norrmän vaknar i sitt läger en morgon och alla hästar är borta, all utrustning är borta. De är inte misshandlade, inte rånade. Ja, rånade är de ju. Men deras överlevnadschanser borde ju vara rätt små.
Mm.
Men icke för dessa norrmän. För de började då gå och gick 30 kilometer genom absolut vildmark. Vatten finns överallt i Sibirien, så det är inget problem. Möjligtvis bär om det var på hösten som de jagade. Tills de kommer fram till en telefon, en landsväg eller någonting.
Mm.
Okej, nu har jag en historia. Och då frågade jag en del norska vänner som sa något om att ja, så det där, ja, det var någonting med norska skidlandslaget. Smirnoff var visst med också, alltså den här kazakiska jägaren.
Mm.
På Bromma ser jag Smirnoff, så att jag går fram, snackar om att kolla en bra story. Jo, förlåt att jag stör, men det är en sak jag måste fråga om Sibirien. Ja, jag vet sedan, men... det är ett problem. Det var inte 300 kilometer, det var 30. Och okej. Okay. Så att historien var sann och det har skapat en legend som lever i hela Sibirien om de oövervinneliga norrmännen. Medan tyskar och österrikare, särskilt österrikare, jag förstår att de kommer att äta på listan för att det är mest berg man jagar i Sibirien, och är det någonting österrikare kan så är det att klättra i berg och skjuta på långa avstånd i konstiga vinklar och sånt där.
Mm.
Så att österrikarnas plats som nummer två är befogad, men inte norrmännen som nummer ett. Men... Detta var min upplevelse i 10 år tills jag blev för gammal vid 60 års ålder.
Mm.
Och det blev för farligt. Alltså läget var, bryter man ett ben här så dör man.
Ja.
Dessutom så hade demokratin spritt sig så mycket sedan Sovjetunionens fall så att de blev ohedliga.
Mm.
De menar att demokrati betyder ju att alla ska lura varandra så mycket som möjligt.
Mm.
Så att sitta på stapplig ryska att omförhandla överenskommelser långt ut i ödemarken är inget kul. Alltså.
Nej.
Vill ni ha troféer? Vill ni inte ha troféer?
Okay.
Betala. Då ringde jag till min danska jaktfirma och sa att det här går inte längre. Det är för farligt och det börjar bli obehagligt.
Mm.
Mycket av tjusningen är borta när man bara träffar på gangsters.
Mm.
Eller wannabe gangsters. Okej, jag ska pröva det där med Afrika då. sa jag motvilligt. Mm. Skälet till vår motvilja mot Afrika bygger på två iakttagelser.
Ja.
Det ena är att 90% av alla naturfilmer är filmade i Serengeti och Ngorongoro, alltså de här totala viltparadiserna där det kommer 2 miljoner gnuer i årsvandringar och sånt där. Mm. Så man får en känsla av att Afrika är att man skjuter på måfå ut i inget håll och träffar alltid något.
Ja.
Och det andra är Sydafrika.
Ja.
Där ett gäng svenska dirrar. Direktörerna har ju börjat jagas någon gång på 80-talet när golfen blev demokratisk.
Ja.
Så det var inte fint längre. Segling är för komplicerat att lära sig. Men skjuta anser sig ju de flesta män kunna. Så då kommer den sydafrikanska kommersiella jakten in operation på ett fantastiskt sätt. Det finns ställen i Sydafrika, ganska gott om dem, där, som är drive-in. Man kör alltså upp som till en hotellentré. Jag har filmat det här. Föreläggs en blankett där man fyller i vilka djur man vill skjuta och hur stora de ska, det vill säga priset, hur dyra de ska vara. Och under natten sorteras djur om då från olika kättar, släpps ut på några inhägnade gärden och så får kunden gå ut och avliva dem en efter en enligt listan. Vilket innebär att nybörjardirektörer kan komma hem från jakt i Afrika på 14 dagar som de då säger att de har varit. Med en troféuppsättning som skulle få Hemingway att undra över sakernas tillstånd.
Mm.
Det i kombination med föreställningen om att Afrika ser ut som Serengeti håller oss borta. Men det var inte det jag skulle till. Jag skulle till den största vildmarken, jaktmarken i Afrika, nämligen Tanzania. Och jag sa, jag är inte intresserad av, jag vill skjuta 2 bufflar, okej. Okay. Men jag har bara ett villkor, inte att det ska vara så många stora eller något, utan att de ska vara gamla. Och jag vill använda de här 3 veckorna till att lära mig Afrika. Och så gjorde jag det och återkom varje år de följande 19 åren. Alltså den som hamnar i den riktiga afrikanska vildmarken, till skillnad från jaktfarmer i Sydafrika, får en så stark upplevelse att den gör att man absolut vill tillbaka.
Jag har haft med Natasha i Lundberg i podden.
Ja.
Och hon är ju verksam i Tanzania.
Ja.
Ja, men det är också ett avsnitt tycker jag som om man är intresserad av Afrikajakt, riktig Afrikajakt, så är det ett bra avsnitt att lyssna på. Hon är väldigt, väldigt, väldigt kunnig. Känner du henne?
Nej, jag vet mycket väl vem hon är. Jag har läst en bok av henne.
Ja.
Hon är professional hunter, PH.
Ja, exakt.
Och har lite dåligt rykte i de kretsade eftersom hon är kvinna.
Ja, hon tar upp det och det är också otroligt. Den resan hon har gjort är ju helt otrolig, för hon har ju haft tyvärr då just det här att hon är kvinna emot sig i så mycket. Så hon har ju kämpat mer än någon annan kan man säga.
Ja.
Bara tillbaka lite grann till det här med troféjakt. Har du ändrat då din uppfattning om jakt i Afrika när du inte, när du bortser från Sydafrika och dokumentärfilmerna?
Oh ja, jakt i Afrika är den enskilt viktigaste faktorn som gör att vi har kvar det vilda livet i Afrika.
Det finns ju både länder och områden där jakt är förbjuden i Afrika. Och där finns inget vilt.
Där finns det inget vilt, för då utrotas det av lokalbefolkningen. Och tjuvjägare såklart.
Ja, exakt. Och tjuvjakten är ju enorm. Och det krävs ju ganska mycket resurser och pengar för att motverka den. Och det är ju jakten som faktiskt bidrar till det mest. Vi kom in på detta utifrån ett kritiskt perspektiv från icke-jägare och jägare. Rovdjur och Afrika och så vidare. För det är ju också så här, det är inte att sticka under stolen med. Du är ju en person som väldigt ofta, befogat eller obefogat, det vet inte jag, men jag själv tycker obefogat, men får mycket kritik. Om man tittar på en film, om man tittar på YouTube-kommentarerna, det är ganska mycket kritiska kommentarer kopplat till jakt i det fallet som jag har tittat på då. Hur bemöter du den kritiken?
Jag bemöter den inte, det uppstår aldrig några diskussioner. Det är ju ingen som diskuterar jakt med mig. Men man har synpunkter på, i regel väldigt okunniga synpunkter. Jag får arga mejl från folk som påstår att jag ägnar mig åt jakt på utrotningshotade djur. Skulle aldrig falla mig in.
Nej.
Skulle icke någonsin höja ett gevär mot ett utrotningshotat djur. Vad är det för dumheter? Mm. Det är bara det att inte ens elefantjakten är en fara för elefanterna, utan tvärtom. Mm. En förutsättning för att elefanterna ska överleva i Afrika är jakten på dem. Mm. Och det beror inte på att det är nyttigt för elefanter att bli skjutna. Man skjuter för övrigt bara, man är ute efter de äldre handjuren, och de är faktiskt inte så viktiga. Nej. De är som jag själv. Mm. Liksom reproduktionen är avklarad och jag är bara en stor returtrofé. Men det är ju så här, det finns ett väldigt bra exempel. När Tanzania var en ny självständig nation så blev då presidenten Nyerere då target omedelbart för sådana här djurräddarorganisationer. Mm. Som övertygade honom att förbjuda jakten i Tanzania. Mm. I södra Afrika finns ett av de största naturvårdsområdena i Afrika som heter Selo. Mm. Och där fanns det 80 000 elefanter. Ja. Efter 10 års jaktförbud så var de nere i 30 000. Mm. Och då insåg man att liksom, jaktförbudet minskar elefantstammen istället för att rädda den. Och då återinfördes jakten och nu är man tillbaka upp på naturlig nivå igen. Mm. Detta beror på att i områden i Afrika, det vilda Afrika, alltså inte i Sydafrika nu, så består en jaktexpedition av en stor Toyota Land Cruiser med 2 jägare ombord, en professional hunter och jag, som har vapen som är fruktansvärt effektiva på långt håll. Ombord finns också en polis, en jaktpolis som har en Kalashnikov, ett fruktansvärt vapen på kort håll. Sen har vi då 2 spårare, 2 mekaniker och chaufförer. När vi upptäcker en tjuvjägare eller flera, vilket är person med vapen i ett jaktområde, det är en tjuvjägare, så börjar jakten på dem.
Och det har du varit med om?
Jajamensan.
Hur har det gått till?
Det går till så att vi kör mot dem i bilen tills de börjar springa. För de vet att ombord finns det 2 vapen som dödar dem på 300 meter om de ger eld. Så det vill de inte. När de börjar springa så stannar vi och släpper av våra spårare, som är ungefär som släpper av 2 blodhundar, som spårar liksom små klövar i torrt gräs, mm, om det kniper. Och dessa människor som nu försöker fly undan blir som man tänker sig en hare, en nysnö. Mm. Där spåren leder fram till en liten gran, och det är liksom inget svårt att räkna ut var haren finns. Mm. Förmodligen ser det människospår ut sånt för de här professionella spårarna. Mm. Så de löper iväg med radiokontakt och vi följer på avstånd. De fångar en av tjuvjägarna, misshandlar honom måttligt och kommer tillbaks med denna tillfångatagna tjuvjägare. Som därefter blir förhörd av polisen och omedelbart anger sina jaktkamrater. Det där var hade jag väldigt svårt att förstå, för att allt man vet om kriminellas kultur världen över är ju att den är ganska, går ut på att det är ganska likartad. Det finns en regel, man kallar inte, eller hur?
Golare har inga polare.
Golare har inga polare. Så kommer det så att de omedelbart anger sina kamrater. Jo, förklaringen var den att annars så får de gå hem. Och det betyder döden. Alltså obeväpnad ute i Afrikas vildmark i gympadojor och törn skjorta, det överlever man inte om det. Och därför så anger de sina jaktkamrater.
Kommer det ut poliser eller avbryter ni jakten?
Nej, det finns polisstationer här och var ute i Afrika. Mm. Så att man åker till närmaste polisstation med namnlistan och vilka byar och sådär. Och samt överlämnar den misshandlade fånge vi har med oss i bagageluckan. Mm. Och, eller vi håller dem borta, därför att risken är så stor att möta oss. Mm.
Vad spännande att få vara med om det. Och du har varit med flera gånger i att stött på då och
ja,
vara med och gripa.
Ja. Och, jag minns särskilt en kille som var son till en lokalpolitiker höjdare. Mm. Och hade pappas vapen, för pappa hade som lokalpolitiker rätt att en sorts vapenlicens. Mm. Så det vapnet överlämnades till lokal jaktpolisen som kommer att åka hem till den där politikern och säga, vill du visa upp ditt vapen? För övrigt var ammunitionen där Norma. Mm-hmm. Såg jag, fick titta på ammunitionen när vi hade tagit den där killen. Och han kördes då till polis. Han misshandlades inte av någon anledning. Kanske var att han var höjdarson eller något. Eller om det är min kamera, gjorde de blyga eller något sånt. Mm. Men den där, det var det är riktigt roliga gripandet, tycker jag. En sån där brat som tog pappas vapen och skulle fixa extra inkomst och sköt en elefant.
Ja, det här var ju alltså första av två avsnitt där jag intervjuar Jan Guillou. Och jag är superglad, måste jag säga, varje gång ni hör av er. På Instagram så heter jag Da Silva Hunting. Och väldigt ofta så får jag olika meddelanden med både tips och tricks som allt ifrån nya gäster till massa andra saker. Men också massa hejarop och liksom high fives. Och det blir ju jag skitglad för. För när man håller på med podd så blir det liksom så här, jag ser ju inte när ni lyssnar. Därför blir jag så glad när jag liksom får kontakt med er som lyssnar. Så fortsätt gärna att höra av er. Och gärna fortsätta att dela, sprida podden. Det blir jag jätteglad för. För då är det fler människor som får ta del av den. Ja, men då blir jag superglad såklart. Så tusen tack för det. Vi hörs om en vecka. Då är det dags för det andra avsnittet med Jan Guillou. Hej!
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.